Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Under denna vecka har på gula affischer stått runt om i hela landet maningen: rädda familjen. Rädda familjen. Och det finns idag en hel rörelse som har detta som motto. Vi ska idag säga någonting om detta. Rädda familjen. Det blir ämnet för predikan idag. Rädda familjen. Det första vi ska säga är detta. Rädda familjen, ty den är i fara. Rädda familjen, ty den är i fara. Rädda familjen, ty den är i fara. Den är i högsta grad i fara idag, både äktenskapet och familjen, och det på många olika sätt, och den hotas från snart sagt alla håll. Det är ett undermineringsarbete som har pågått länge i vårt land, liksom hela västerlandet, för att upplösa familjen och upplösa äktenskapen. Varför vill man detta? Ja, det kan vara olika skäl. Det är alldeles klart och tydligt att det ligger som i så mycket annat politik i det. Därför att det är ju en vanlig sak när man vill förstöra ett folk, bryta ner ett folk inifrån. Då ska man demoralisera det. Då ska man upplysa all moral. Det är värt att tänka på idag vad som berättas hände någon tid innan Hitler på sin tid invaderade det olyckliga Polen. Då skickades järnvägsvagnar av honom in i detta rike. Järnvägsvagnar fyllda utav pornografisk litteratur. Och det är ju samma sak som sker med oss idag, som vi vet. Allt det där knarkväsendet och porrväsendet som är en skam för hela vårt folk och för våra myndigheter att det överhuvudtaget får förekomma. En skam för vår ungdom, en skam för de gamla, en skam för kvinnorna som inte protesterar emot det, utan bara tänker på kvinnliga präster. Det är huvudsaken. Det är en skam för hela vårt folk. Allt detta är från en sida sett bara ett led i att förstöra vårt folk, så att här icke finns någon motståndskraft, utan grymma och hänsynslösa terrorister ska komma in och trampa ner här och förgöra hela vårt folk och binda det i den allra hemskaste träldom. Det är ett led i denna hemska, gudlösa politik. Men folk här i landet är blinda, de bara följer med. Det är ingenting att tala om. Ungdomen, de följer med också. Det är kul det där, man ska hålla på med sånt där. På det sättet förstör man vår ungdom. Den som om några år ska komma i giftasåldern. Om man ska tänka vad det ska bli för äktenskap mellan människor som unga människor som är fostrade med pornografi och lär sig att se med smutsiga ögon och ta med smutsiga händer på det som är livets stora hemlighet om hur människolivet blir till. Det är att smäda skaparen, det är att smäda sina föräldrar, det är att smäda sig själva, det är att smäda den som de en gång ska gifta sig med. Sen vet vi att det hotas från annat håll, därför att man konsekvent hetsar emot äktenskapet och alla normer. I synnerhet det sjätte budet, som värnar om äktenskapets helg, det ska till varje pris förhånas, det ska trampas ner. Det ser vi i TV, det hör man i radio, det pågår i skolan sexualundervisning som skulle vara objektiv, men ofta innebär att man ska lära ungdomen otukt. Så sker det från olika håll. Och vi vet också att det finns en lagstiftning som är sådan att det är för många människor betydligt dyrare att vara gift än att bara flytta ihop, som det heter, och leva utan någon fast förbindelse. Det gynnas alltså, så att det är många människor som kanske inte skulle ha något emot att gifta sig ändå ordentligt och ha en laglig och kanske till och med kyrklig legitimation utav detta. De föredrar för ekonomins skull att leva på detta lösliga sätt, där man inte har några förpliktelser, inte har givit varandra några löften. Familjen är i fara, och vilka är det som drabbas av detta framför allt? Ja, naturligtvis dem är de som får sina äktenskap förstörda. Naturligtvis vår ungdom, naturligtvis alla barn som ska växa upp i hem som inte längre är hem, eller som ska vara hemlösa redan från början. Det är alltså en gudlös rörelse som tränger in från olika håll för att förstöra vårt folk och riva ned det som alltid har varit urcellen och själva kärnan i samhället. Barnen ska inte växa upp i hem, utan de ska ut i kollektiver och fostras på annat sätt. De ska inte få växa upp under den trygga omvårdnaden utav goda föräldrar. Alltså, äktenskapet och familjen är i högsta grad i fara i vårt land. Och det märks ju också statistiskt, därför att man har ju funnit att särskilt under det föregående året har äktenskapsfrekvensen, alltså antalet vigslar, sjunkit så anmärkningsvärt. Och det har ju också påtalats i riksdagen, som vi vet, om man frågar vad är orsaken. Orsaken är förvisso många, men vi har nämnt de viktigaste utav dem. Äktenskapet bryts ned, familjelivet ska krossas. Och vilka får mest ont utav det? Jo, det kommande släktet, det uppväxande släktet, det är barn som ska födas utan hem, utan familj, utan trohet, utan fars och mors kärlek och omvårdnad. Så säger vi för det andra, orsaken till detta är att man icke vill ha Jesus med. Orsaken till detta är att man icke vill ha Jesus med. Orsaken är man vill icke ha Jesus med. Jag har nämnt flera exempel på hur man söker bryta ned familjen och äktenskapet. Men det gemensamma, den gemensamma nämnaren i allt detta, det är gudsfientlighet. Man vill inte ha några normer, man vill inte lyda Guds bud, man vill utrota kristendomen. Och det ska ske redan i hemmen alltså. Det har redan skett i stor utsträckning, därför att det är ont om kristna hem. Det är få unga människor idag som får växa upp under hägnet av kristna föräldrar. Jag menar med kristna föräldrar då sådana som inte endast är döpta och konfirmerade, utan sådana som verkligen tror på Jesus och lever i kyrkan och håller sig till den. Jag menar inte sådana skenkristna som nöjer sig bara med dessa förrättningar kanske fyra gånger i sitt liv, som jag talade om förra gången. Det är ont om sådana hem. Och detta är en del av det som är roten till det onda. Man vill icke ha Gud med. I vår evangelietext idag så ser vi Jesus närvarande vid ett bröllop. Han fick vara med från början. Och han gav dessa två, detta brudpar, ett minne för livet som de aldrig kunde komma ifrån. Han välsignade detta hem så att vi kan vara ganska vissa om att de aldrig glömde honom och aldrig upphörde att vara hans lärjungar. Det var inte bara en yttre form att han var med, så som det många gånger är nu för tiden, att man visserligen kan ha en kyrklig vigsel, men det är mera för att det ska vara fint och ståtligt och sådär. Men man vill inte ha Jesus med i vardagen. Man vill inte ha med honom före äktenskapet och man vill inte ha med honom efter vigseln. Utan då ska man vara fri och leva utan honom. Det är den djupaste grunden till att det är som det är. Att Jesus har blivit utvisad ur så många, många hem. Och att det har växt upp en generation här som medvetet söker driva ut honom ännu mer. Det går inte i längden att leva i ett äktenskap och en familj utan Jesus. Det går inte i längden, säger jag. Jag menar därmed inte att det inte kan finnas mänskligt sett lyckliga och goda hem även bland människor som inte tror på honom och inte lever i kyrkan. Det gör det lyckligtvis genom Guds nåd att det kan finnas hyggliga människor där. Men det är ändå en oerhörd brist när föräldrar icke lever i kyrkan. Dessa som en gång blev vigda inför Herrens altare och inte ger sina barn den kristna fostran som de har rättighet till såsom döpta och konfirmerade, utan allt blir bara en form som tillämpas några gånger. Det är klart att när man inte längre tror på Jesus, då frågar man inte efter hans bud. Det har ju tillgått så här i landet, som vi vet allesammans, att man började med tron. Man började med roten. Gärningarna, frukterna, var ännu kvar. Frukterna, det är ju i stor utsträckning just gärningarna, moralen, etiken, normerna. Det fanns en mellangeneration som hade förkastat tron på Jesus, antingen helt och hållet eller också i den bibliska tron, och de hade gjort sig en annan tro som de menade var kristen. Men det är märkligt med många i denna mellangeneration i början på detta sekel och några årtionden framåt, att de ännu hyllade de kristna etiska normerna. De var mycket noga med tio Guds bud, i varje fall med den senare tavlan, att man skulle hedra sin fader och sin moder, att man icke skulle begå äktenskapsbrott, icke stjäla och så vidare. Moralen levde ännu, etiken stod ännu högt, men roten var förstörd. Den kristna tron, tron på Jesus, tron på frälsaren. Och när roten är förstörd, då går det efterhand så att hela trädet och frukten också förstörs. Det är ju alldeles självklart. Då kan inte trädet leva och då blir det inte längre någon frukt. Och det är det stadium som vi nu upplever, att frukterna har blivit förstörda. Om det blir några frukter så är de giftiga och stinkande. Så går det i längden när man visar ut Jesus ur sitt hem, ur sin familj, sitt liv överhuvudtaget. Då träder gudlösheten in med alla sina hedniska och onda frukter, det som nu översvämmar hela vårt folk och hela västerlandet så som en smutsig och stinkande syndaflod. Men så ska jag säga för det tredje Jesus ensam kan rädda familjen. Jesus ensam kan rädda familjen. Han kan det. Han kan det i det enskilda fallet, och han kan det också med ett helt folk. Det måste börja med den enskilde och med den enskilda familjen. Det måste börja så att den ene efter den andra vaknar upp till insikt om vad som är på gång i vårt land. Det är så mycket hemska ting så att det borde vara nog för att väcka alla människor och driva dem tillbaka till Jesus, när de ser de förskräckliga följderna av gudlöshetens propaganda. Man behöver inte mer än läsa i tidningarna egentligen för att bli väckt på den punkten och förstå att här går det inte längre. Här måste vi göra någonting. Och så skulle vi önska att den ena människan efter den andra och den ena familjen efter den andra vaknar upp och skyndade till Jesus. Det kan vara familjer som är splittrade av söndring, av ovänskap, och vi vet att många, många äktenskap går sönder. Det är inte nödvändigt. Det är inte alls nödvändigt. Det kan man säga med sådana familjer som det blev med vid bröllopet i Kana, att vinet började taga slut. Eller man hade tagit det bästa vinet först och sen blir det sämre och sämre. Så är världens gång. Man börjar med något som tycks smaka ganska gott och sen blir det sämre och sämre. Inflation. Så går det när man lever utan Jesus. Men Jesus kan göra under med enskilda människor och med hela folk. Han kan försona makar som lever i ovänskap när de ber honom om förlåtelse, och när de ber varandra om förlåtelse, och när de i hans namn börjar ett nytt liv. Så kan ett äktenskap verkligen räddas. Ja, det är ett osvikligt medel. Det kan inte gå annat än väl när två makar tillsammans bekänner sina synder för Jesus Kristus och ber honom och varandra om förlåtelse. Då fullbordas det ord som han säger i Johannes uppenbarelse: se, jag gör allting nytt. Jag gör allting nytt. Det finns ingen gräns för hans möjligheter att upprätta och förnya det som är förstört av människor i deras olydnad och deras synd och själviskhet. Där en människa ber om förlåtelse, där är allting möjligt. Och om detta nu kan ske med enskilda människor, med enskilda hem, då ska det också kunna ske med många enskilda. Gud giva att det skedde med alla unga människor som växer upp i denna tid, att de förstod vad som är på gång, och att alla konfirmander tog vara på sin konfirmationstid som det allra viktigaste och det allra käraste och allra nödvändigaste. Ty vad är meningen med konfirmationen idag? Jo, det är att rädda människor, att rädda enskilda människor från all den gudlöshet och allt det onda som tränger på från alla håll. Meningen är att vi i församlingen, präster och kyrkfolk tillsammans, ska slå en ring om er konfirmander, och att ni allesammans ska komma till Jesus och verkligen be honom om förlåtelse för alla era synder, och be om ett nytt sinne, och be om en väckelse bland unga människor idag. Ty det behövs sannoliken, om inte hela vårt folk ska förstöras. Och så skulle det kunna bli det som alla människor längtar efter, och det som är den enda räddningen för vårt folk, nämligen en folkväckelse uppifrån och ända ner, från regering och riksdag, så att det blir en lagstiftning som gynnar familjen och äktenskapet och hävdar kristna regler och befordrar den kristna tron i skolor och hem, som gör bot och bättring, som konungen i Nineve gjorde när Jonas predikade bot och bättring. Tänk om alla våra höga herrar som sitter och regerar oss och lagstiftar gjorde detta. Hur annorlunda skulle det inte ögonblickligen bli här i detta land? Och så skulle det bli en väckelse i alla partier och i alla olika grupper och bland unga och gamla. Man skulle komma tillbaka till Jesus. Han ensam kan rädda familjen. Det är inte bara familjen det är frågan om, utan det är ju frågan om de enskilda medlemmarna i familjen. Det är inte frågan om att rädda en institution bara, utan det är för människans skull, det är för den enskildes skull, det är för barnens skull, det är för framtidens skull som detta är nödvändigt. Men Jesus ensam kan göra detta. Han kan det verkligen, ty för honom är ingenting omöjligt. Och så ska vi göra som Maria gjorde i texten. Vi ska bedja honom för alla äktenskap och familjer, för all vår ungdom, alla barn som växer upp idag. Och bedja Jesus att han handlar med hela vårt folk och med alla enskilda efter sitt löfte: se, jag gör allting nytt. Han som gömmer det bästa till sist, tvärt emot vad som sker här i världen som jag talar om. Man börjar med det som smakar sött och så blir det värre och värre, och man sänker sig mer och mer ned i förnedring och smuts. Men med Jesus är det tvärtom. Det kan verka lite kärvt och strängt i början när han predikar sin heliga lag och träffar människorna i deras samveten. Men när man böjer sig inför honom och ber om förlåtelse och tar emot hans ord och tar emot förlåtelsen, då finner man undan för undan att hela livet blir kännetecknat av detta. Han gör allting nytt och han gömmer det goda vinet till sist. Han gömmer det bästa till sist. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömske hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bliva saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Under den psalm som nu sjunges uppbäres kollekt till diakonissanstalten Samariterhemmet, som är både till åldern och storleken den andra diakonissanstalten i vårt land. Och denna kollekt anbefalles mycket varmt. Men Guds frid som övergår allt förstånd bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.